Om du aldrig har läst Jakobsbrevet så kan du se detta som en introduktion. Har du läst Jakobsbrevet så kanske det finns lite djup. Jag vet inte, vi får se. Men har du inte läst den så är Jakob i alla fall typ brorsa till Jesus. Han kom till tro efter uppståndelsen. För det står sådana beklämmande ord ibland i Bibeln att inte ens hans bröder trodde på honom. Och där är Jakob en bland dem. Så när Jakob kommer till tro så är det när han får se sin bror efter uppståndelsen. Det är ganska mäktigt faktiskt. Och när Jakob då skriver sitt brev så använder han inte ord som att ja, Jesus är min bror eller sådana grejer. Han liksom rider inte på någon merit. Utan när han introducerar Jakobs brevet så gör han det så här. Från Jakob, Guds och Herren, Jesu Kristi tjänare. Så inleder Jakob sitt brev. Han går in under Jesus i ett slavliknande förhållande och tillskriver Jesus som Gud och Herre. Det är stort, mina vänner. Och det kan uppfattas också som en enda stor gärningslära när vi läser Jakobsbrevet. Och så kan det bli en liten konflikt att tänka att aha, är det, alltså bygger frälsningen på gärningar? Nej, det är det inte. Men vi kommer till det. Men om frälsningen är Guds fria gåva till oss, spelar det då någon roll hur jag lever mitt liv? Det är en relevant fråga. Och enligt Jakob så har det stor betydelse. Det har en väldigt stor betydelse faktiskt. För den troendes liv, det är ju tänkt att spegla den kristna tron fullt ut. Och det är nästan som att Jakob säger så här i brevet, men han gör ju inte det. Men det är nästan, om jag får skruva till det lite grann. Ni säger att ni har rötter. Alltså ni säger att ni har djup. Låt mig då få kolla på era frukt. Låt mig se hur det stämmer överens med det som ni gör, säger Jakob. Så i kapitel 1 och 2, alltså nu har ju Bengt Langen haft detta, men jag gör en liten återblick i alla fall. För Jakob, han länkar ju samman tro och gärningar på ett väldigt konkret sätt. Och han fyller gärningarna med tro. Det är viktigt att ha med sig. Och han gör dem oskiljaktiga. Det går inte att plocka bort tro från gärning eller gärning från tro. Det är liksom, det hör ihop här, gör det. Och han säger så här i kapitel 2 och vers 18. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och i 1 och 22 så säger han så här att var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Så höra och göra här, det går hand i hand. Och det bekräftas till och med åt Jesus i bergspredikan. Ifrån Matteus 7 och 24 så står det så här att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Istället, jag har listat upp en massa grejer där. Alltså, då kan ni vila blicken på det också ibland. Så nu är jag till på 2:1-7 där. Att inte göra skillnad gör all skillnad. Det är så viktigt faktiskt. Ändå är det så lätt att göra skillnad eller att gradera eller rangordna människor som inte kanske följer mitt givna mönster. Som om det vore rättesnöret för allting. Nej, När vi gör den här skillnaden mot någon så bryter vi faktiskt mot ett väldigt viktigt och stort bud som hittar i Markus 12. Och det är ju när en skriftlärd kommer fram till Jesus och frågar: vilket är det största budet i lagen? Och så berättar Jesus vad som är det viktigaste. Så jag älskar Gud med liksom allt du är, med hela din varelse. Det är det första budet och det främsta budet. Men det kommer ett som liknar det, säger han också. Det är att älska din nästa som dig själv. Så kapslar han in hela lagen och berättar vad som är det viktigaste. Men när vi gör skillnad på människor så bryter vi emot ett av de viktigaste budena faktiskt. Och frihetens lag då? Ja, alltså som troende kristna så står vi ju inte under lagen. Alltså under det gamla förbundet, om man säger så. För den som har tagit emot Jesus, den står under frihetens lag. Och där, mina vänner, där råder förlåtelse och frihet. Och Jakob, han speglar något viktigt här. Han visar vad Jesus har gjort och vilka konsekvenser som detta kanske nu då bör ha i en troendes liv. För han säger så här i andra kapitlet, Jakob 2, 12-13: tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Och så kommer vi till det lilla instrumentet som vi har i kroppen. Tånga. Den, mina vänner. Lärare i församlingen. Vanligt troende. Kristen. Medlem i församling. Whatsoever. Var du än är. I 3 och 2 så står det så här att vi begår alla många fel. Vi begår alla många fel. Rätt över. Utan undantag. Men det gemensamma är, oavsett vilken roll eller funktion eller vad du än gör, så finns det något gemensamt för oss alla, säger jag nu då. Det är att vi behöver lära oss att kontrollera våran tunga. Det får vi lära oss att göra, mina vänner. För den har en otrolig kraft till att till och med bryta ner, men också, tack och lov, att bygga upp. Och därför så varnar Jakob för detta dubbla. Den skriver så här i kapitel 3, 9-10: med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelser och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Så det Jakob lyfter upp här nu, det är inte bara gärningarna i sig, utan det är också vårt sätt att tala. Därför att tron, det visar sig i våra gärningar och i våra tal. Så Jakob är knivskarp i sin undervisning, faktiskt. Och så kommer till vishet ifrån ovan. Och vishet ifrån ovan, den lär dig att skilja på det själviskhet, alltså jag, mig och mitt, och att visa omsorg om någon annan. Och om vi skulle ha svårt för att skilja på de här olika visheterna som Jakob talar om, den jordiska eller den ovanifrån, så vill jag lyfta fram några grejer här nu, och främst då den ifrån ovan. Jag ska packa upp de här 8 orden som man talar om här nu. När han säger att visheten ifrån ovan är först ren, säger han. Ja, alltså det är en avsaknad av en syndfull attityd och motiv. Det är också motsatsen till en egoistisk attityd. Det är att den är ren. Vidare så är den fredlig. Det är också en ren motsats till bitter avund och rivalitet som man nu spjärnar mot här nu. Den är mild, säger han. Det är också en av Guds karaktärsdrag. Som du och jag är kallade att återspegla eller reflektera. Den är följsam. Är den. Och där finns det en beredskap att ge efter. Det är vad det betyder. Den är full av barmhärtighet. Det är att ständigt vara redo att visa medlidande för någon i dennes nöd. Och det är vidare goda frukter. Det är alltså ett resultat av någonting. Ytterst sett, att du har tagit emot Jesus, så sker någonting inifrån och ut. Inte andra vägen, då blir det gärningslära. Den är opartisk. Det betyder att det är ingen favorisering eller diskriminering mot någon. Den är odelad, den är helhjärtad och det är utan tveksamhet. Och den är uppriktig vishet ifrån ovan. Alltså den är utan hyckleri. Där har det 8 ord som jag fick packa upp här nu, för det var ganska viktigt. Så vishet i Guds ögon är bland annat så enkelt att när du åsidosätter din själviskhet och fullt ut väljer och prioriterar någon annan framför dig själv. Så varje dag så står du och jag inför olika val. Och varje beslut som vi tar, det får konsekvenser. Därför är det bra att be om en vishet från ovan så att ordning får råda där oordning nu råder. Av 4 och 17, det är den sista meningen i det fjärde kapitlet. Och den meningen, den relaterar till allting som tidigare sagt. Och att veta vad som är rätt och riktigt, men att inte agera utifrån den vetskapen, det säger Jakob, det är en synd. Så när du alltså vet vad som är Guds vilja och vad som är i linje med Guds beslut, men ändå avsiktligt väljer att inte göra det som du faktiskt vet är rätt och riktigt, det är otro, det är olydnad, och det säger Jakob, det är en synd. Så då kan du lika gärna säga att jag tror inte Gud att din plan för mig är det bästa. Ungefär. Så vem och vad sätter jag först? Alltså Jakob är väldigt hård märke på ett sätt. Men det är så. Är det mina begär som har första platsen i mitt liv? Är det så? Eller är det rätten att starta en konflikt? Du hittar detta i det fjärde kapitlet. Är det möjligheten att prata illa om min nästa? Eller är det möjligheten att sätta allt vad världen har att erbjuda i det främsta rummet? Är det det? Nej, att göra det, det säger Jakob, det är fiendeskap med Gud. Det är kollisionskurs med Gud att göra så. Så den alternativa vägen att följa och lyda Gud innebär i så fall, märkligt nog, att underordna sig honom. Det är ett laddat ord, att underordna sig någon. Men att underordna sig någon, det handlar om en frivillig attityd som jag väljer. Det är att frivilligt gå in under och lyda i detta fallet Gud. Det är att underordna sig. Och det innebär också att stå emot djävulen, säger han. Stå emot djävulen. Och i det ögonblicket så kommer han också att fly ifrån dig. Det innebär också att direkt närma sig Gud. Och när du har närmat dig Gud så kommer han också att närma sig var och en utav oss. Och att följa Gud och lyda honom innebär att rena våra händer och hjärtan, står det. Det betyder att rena sina yttre handlingar och sina inre motiv. Och att följa och lyda Gud innebär också att klaga och sörja och gråta. Det, mina vänner, är tecken på ånger. Att den verkligen ångrar sig inför Gud. Och i det här, när jag läser detta, så känner jag att gode Gud, hjälp mig och oss att rätt prioritera din ordning framför världens oordning. Hjälp oss att sätta dig, Herre, i det främsta rummet. Hjälp mig att älska dem som är i min närhet. Och i den bönen sa jag också, Herre, lär mig ödmjukhet. Om vi fortsätter de fyra, det 13 till 5 och 6, så kommer vi till varning för skryt och övermod. För livet här på jorden, det kan ju vara riktigt, riktigt bra. Till och med så bra att våra skryt och vårt övermod, det blir som en rullgardin för våra liv och för våra ögon. Som då skymmer sikten för evigheten. Och då är uppmaningen i detta sammanhanget. Ta inte morgondagen för given. Lägg den i Herrens händer. Och för andra, lev inte för pengar. Lev ditt liv i ett beroendeförhållande till Jesus. Och räkna med honom som din största tillgång i ditt liv. För när vi tar liksom världens sätt att se på pengar och rikedom, så säger världen att ja, med pengar, det är nödvändigt för vår frihet. Men Bibeln varnar för det. Alltså det finns en frestelse till pengar som kan leda till skada. För Kristus, han är den sanna friheten. Och världen säger att ja, med pengar, det är nödvändigt för säkerhet. Har jag det, så då är jag bärgad. Nej. Bibeln säger att sätt inte något så osäkert som till rikedom. Eller till pengar. Det är osäkerhet. Sann rikedom, som Bibeln talar om, det är att ha insikt och att lära känna Herren. Och världen säger att ja, men det är pengar. Det är det enda som räknas. Men Kristus och Guds rike, det är vad som räknas. Och världen säger att pengar, ja, det är nyckeln till makt, till kraft och styrka. Men Bibeln lär oss något helt annat i detta. Riktig kraft och styrka, det kommer ifrån den helige ande. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 1:8. Och sen framåt också, vad som händer när du blir berikad med Guds ande och vad det kan göra i ditt liv. Så kommer vi till tålamod. Fattig, något däremellan eller rik, oavsett vad vi är för någonting, så uppmanas alla till samma sak, det är att ha tålamod. Det står det 5 och 7. Och motivationen, den kommer i 5:8. Det är för att Herrens ankomst är nära, mina vänner. Och i den här bilden så används Jobb för den ultimata bilden för, till synes nu då, meningslösa lidandet. Men framför allt hans uthållighet i detta. Så uthållighet och tålamod är enormt viktigt. Så kommer vi till bön här nu, det sista. Får någon av er lida, säger Jakob, då ska han be. Är någon glad? Ja, sjung lovsång. Och packa upp det ordet, så står det ordagrant så här att spela på ett stränginstrument om du är glad. Så är du glad, så ta fram en gitarrhumma. Så får du spela någonting. Det får symbolisera din glädje. Ja. Eller inte. Är någon sjuk? Naturligtvis både fysiskt, men jag tror Jakob drar åt det andligt sjuka. Alltså den som har kommit bort ifrån Kristus. För han knyter an till det senare. Då är det bön. Och så står det att han ska smörjas med olja. Men ordagrant så står det att han ska gnis med olja. Gnida med olja. Och att smörja någon eller gnida in någon mulja, det kan vara både faktiskt en symbolhandling eller en ren lydnadshandling. Att Gud har sagt det. Då ska vi göra det. Och har någon syndat? Ja, då är det bekännelse och det är bön om förlåtelse. Och i det ögonblicket, mina vänner, så är förlåtelsen verksam. Det är ett löfte vi har. Och så avslutar Jakob med tidernas trestegsraket i de sista verserna. Mina bröder, jag ska bara förtydliga den. Det är inte bara pojkar, utan det är någon av samma tro. Så naturligtvis kvinnor eller män. Kvinnor eller män. Om någon bland er kommer bort från sanningen, det är första steget. 2. Och någon återför honom, så ska han veta. 3. Den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv, räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Och då är min fråga: vem är du här? Har du blivit återförd av någon? Eller har du återfört någon? Eller vet du någon som ännu inte känner Jesus? Är det gärningslära? Nej, men gärningarna visar någonting. Det visar en genuin tro. Alltså trons gärningar. Det handlar om en praktisk, bekännande tro som syns och som har fått konsekvenser i ditt liv. För människor som inte läser skriften, de läser ditt och mitt liv. Och för den som älskar sammanfattningar, så kommer tidernas sammanfattning åt hela Jakobsbrevet. Det är bara 5 kapitel. Men det finns en sammanfattning i Matteus. I Matteus 5:16. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Där har du sammanfattningen åt hela Jakobsbrevet. Och uppmaningen då? Lev så att världen ser dina gärningar. Och bönen blir att låt alla troende, ditt och mitt liv, vara kanaler som leder fram till källan som är Jesus Kristus. Vi ber tillsammans. Tack himmelske far för allt som du har gjort, Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Tack för Jakobsbrevet, Herre, som är fyllt av trons gärningar, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack för det vittnesbördet som Jakob får vara för dig, Herre. Att han som har växt upp nära dig till och med tvivlade, Herre. Men efter ett möte med dig, Herre, så förvandlades allting, Jesus. Därför tackar jag för detta dubbla, Herre, att vi får lära känna dig och upptäcka dig genom ditt ord, Herre. Och jag tackar, Herre, att vi får ha en levande relation med dig, Jesus. Vi tackar dig för dig, Jesus. Herre, hjälp oss i den dagliga vandringen, Jesus. Hjälp den som ännu inte har tagit emot dig, Herre, att ta ett steg närmare dig, Jesus. Och tack för det luftet, Herre, att i det ögonblicket så står du redan där, Herre. Tack att du möter var och en där vi är, Jesus. Och tack att vi får fästa våra blickar på dig, Herre. Du som är det största och du som är det bästa, Herre. Välsigna denna stunden, Herre. Berika våra liv, Herre, med din närvaro. I Jesu underbara namn. Amen.